Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Idag så ska jag läsa från Markus evangeliet i Nya testamentet. I läsningen av evangelierna så bjuds du och jag in i berättelser som vill hjälpa oss också att få syn på våra egna liv. Och detta är en sån berättelse som säger någonting om vem Gud är och vad han längtar efter hos oss människor. Vad är det som ska kliva fram i våra liv och förvandla dem och beröra dem? Och för er som har varit med in i den här hösten tidigare så vet ni att det finns en sån här liten slogan som jag har lyft fram för den undervisning som jag bidrar med den här ingången i alla fall i hösten. Att i det vardagliga framträder det heliga. Mitt i det som är våran vardag och våra liv så äger det heliga rum. Och frågan är om vi får syn på det, om vi uppmärksammar det och låter det beröra oss. Det kan gå oss förbi mitt i det som är det vardagliga, att Gud också finns där. Så när jag läser den här texten nu, ta med dig några frågor liksom in i den. Försök att leva in i den för din egen eftertankes skull. Det är ingen redovisning på detta. Utan vad väcker den här texten för känslor och tankar hos dig? Är det något särskilt som tar tag i dig? Väcker det minnen? Väcker det situationer som du har är bärare av? Och vad tror du Jesus skulle vilja säga till dig i den här texten? Markus evangeliet i 12 kapitlet. Allt folket lyssnade gärna på honom. Och i sin undervisning sa han: se upp med de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogerna och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur huset och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade levat att leva på. Vad fångar din uppmärksamhet mer än att jag läste fel? Är du också en som gärna lyssnar på Jesus? Och vad väcker i så fall de ord han säger i det här avsnittet för tankar, känslor hos dig? Är det något särskilt som kommer till dig? Och vad tror du utifrån det att Jesus skulle vilja säga till dig? Och jag tänker när jag läser den här texten att den innehåller ju skärpa som kan nå fram till mig i min livssituation och alla oss oavsett vilken den är. Våra olika livssituationer. Vi befinner oss alltså på tempelområdet i Jerusalem. Det är centrum för tillbedjan. Och strax innan det här som vi läst nu så har Jesus varit i diskussion med olika människor som vill diskutera det han undervisar om. Och i det så träder en skriftlärd fram och ställer en fråga till Jesus. Och de skriftlärda var ju välutbildade i vad Gud sa att han ville för oss människor i Gamla testamentet. Och den här skriftlärde, han ställer en fråga till Jesus. Vad är det viktigaste Gud säger i Gamla testamentet? Och Jesus svarade: viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer det detta: du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Och den skriftlärde när Jesus har sagt det, han blir glad. Han återupprepar orden Jesus har sagt. För det där är en bön han ber varje dag. Han känner igen orden från Jesus. Och så lägger han till när han har återupprepat det Jesus har sagt. Allt det här om att älska Herren så helhjärtat och sin nästa som sig själv, det är liksom mycket mer än alla brännoffer och andra offer du och jag kan göra som människor. Alla brännoffer, och det är ju det som pågår i templet uppe i Jerusalem. Brännoffer till Gud för att tillbe Gud. Och också massor med andra offer. Och i texten vi har läst idag så är då Jesus på den här tempelytan en stund senare där detta pågår. Här lämnar människor pengar som gåvor. Och här köper man någonting att offra som prästerna offrar inne i templet för att tillbe Gud. Och nyss har en skriftlärd bekräftat att det här budet att älska Herren helhjärtat och att ta omsorg om varandra, om andra människor på samma sätt som man tar omsorg om sig själv, det är det kärnan och det viktigaste av allt det Gud säger i Gamla testamentet. Mycket viktigare än allt det som pågår uppe i templet i Jerusalem. Och nu är det som Jesus när han är där uppe i templet vill ta det faktum att det är på det där sättet. Han vill dra in det i ett nära samtal för att avslöja hos dem som lyssnar om det finns en skillnad mellan det de påstår om Gud, säger att Gud är, säger att Gud vill, och det liv som de är bärare av på sin egen insida och i det de visar i sina handlingar. Den som tror på Gud ska leva så som Gud vill. Och det här är ett återkommande tema i Gamla testamentet, hur tron på Gud, hängivenheten till honom, ska omsättas i omsorg om de som bäst behöver det. Så här står det i Gamla testamentet om änkor. För vi har ju en änka i vår berättelse. Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar och skriver förtryckande stadgar. De förvägrar de svaga rättvisa. De berövar de fattiga i mitt folk deras rätt. Änkor blir deras offer. Faderlösa plundrar dem. Så det Jesus säger att hos en del av de skriftlärda, inte alla, men hos en del av dem så är det som att det är en skillnad, en dissonans, ett avstånd mellan det de påstår om Gud och det som de är bärare av som drivkrafter och längtan i sitt innersta. Och han tar exemplet med bönen i vår text. Att de framhäver och vill framhäva sitt eget liv i bönerna. De vill visa upp någonting inför andra människor istället för att det ska vara och är det där ärliga samtalet mellan en människa och Gud. Bön som ärligt samtal blir någonting istället att visa upp för andra. De verkar mer bekymrade om sitt eget välmående än de människor som de skulle ta omsorg om. De till och med utnyttjar dem, säger Jesus. Och det här är någonting som Paulus i Nya testamentets brev kommer komma tillbaka till. Att påminna om vad det verkligen handlar om. Och den där tendensen av att veta vad som är rätt men vara driven av andra krafter i sitt eget liv. Det är någonting som drabbar de första församlingarna och poppar upp bland deras ledare. I de första kristna gemenskaperna. Så Paulus sätter ord på det, bland annat i Timoteusbrevet så här. Visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhänta kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Så Paulus säger att vi kan vara drivna av andra mål i livet än det som har med Guds godhet att göra. Driven att få mest pengar på våra egna konton och liksom få ett gott liv med överflöd. Och den kärleken, den jakten efter pengar, säger Paulus, är roten till allt ont. Och visst stämmer det om vi tänker efter på det som händer i vår värld nu. Orsakerna till krig och konflikter människor emellan. Är det inte just den starka drivkraften efter mer till mig, även om andra får betala räkningen för det? Mer till mig. Och jag tänker att det blir ju särskilt smärtsamt när kristna ledare använder bibelord för att öka sitt eget välstånd. Och jag har ju hört utläggningar av just den här texten från Timoteusbrevet. Ja, det är kärlek, inte pengar, som är roten till allt ont, men inte pengar i sig. Och så använder man det för att tona ner det Paulus säger och ge sig själv ett stort och gott utrymme att skapa mer till sig själv. Och jag tänker det är en utmaning som har följt kyrkan genom historien. För några år sedan så var det en ung man som, alltså yngre än mig, som skapade ett Instagram-konto på internet. Där han började lägga upp bilder. För han hade noterat någonting när han gick till sina kyrkor och lyssnade på predikanter som han tyckte var riktigt bra att lyssna på. Och det var att de hade väldigt dyra skor på sina fötter. Så det här kontot kallade han för Preachers in Sneakers. Och han tog fram fotorna från deras predikantbilder. Och så googlade han hur mycket kostade skorna de hade på fötterna. Och nu vet ni att en dollar är ungefär 10 svenska kronor. Eller 11 är något i den stilen, va? Så uppe till vänster ser vi någon som har ett par skor för 1 000 dollar. Någon har lite modest bara skor för 357 dollar, alltså 3 600 kronor någonting. Och så finns det ju upp i det här till 3 700 dollar, alltså ett par skor för 37 000, 38 000 kronor på fötterna. Och han ställer lite frågor där, han tycker det är svårt att kritisera de här personerna up front. Han är inte med i deras kyrkor och han säger att det är upp till församlingen om de tycker att det återspeglar Guds rike väl att deras predikanter har skor för det här priset. Men vi ställer en del frågor bara att genom att synliggöra någonting. Undrar ni vad mina skor kostar, får du fråga mig efteråt. Preachers in Sneakers. Ni kan ju logga upp, ladda upp bilden och se vad den ger för resultat. Jag har hört så många predikanter genom åren som har sagt, eller församlingar i den här teologin som har sagt liknande saker som att jo, men ledare i Guds rike, de arbetar så hårt så de behöver lite bekvämlighet. Och jag kan bara konstatera att det här är ju väldigt långt från den vägledning Jesus pekar på och Nya testamentet pekar på. Vårt förhållande och att älska pengar och att sko sig själv på andras bekostnad. Visst ger religionen god lön, säger Paulus, men så siktar han in sig någon annanstans än det som har cash på kontot och skor på fötterna i de här prisklasserna, tänker jag. Och så säger Jesus, det blir en hårdare dom för dem som vet vad Gud vill men gör annorlunda. Jesus går alltså hårt åt oss och ställer upp det som en spegel för oss människor. När vi vill tolka det Gud säger till vår egen fördel och andras nackdel. Det räcker inte för oss att veta vad Gud vill och leva någonting helt annat. Och nu är det ju väldigt lätt när jag har lagt upp den här bilden med pastor och sin sneaker så tänker jag på våra egna skor på fötterna och tänker yes, jag är safe. För mina skor kostar inte 40 000 kronor eller 15 000 kronor. Men jag tänker att när Jesus säger de här sakerna och uppmärksammar lärjungarna den där dagen i templet och säger, kom igen nu, kom med här nu, titta vad som händer. Här händer någonting av helighet mitt i det vardagliga som kan lära er någonting om vad Gud vill med era liv. Som sätter fokus på någonting. Kom, se det. Så gör han det utifrån att du och jag inte ska ställa oss vid sidan och tänka att det gäller bara de skriftlärda och de andra och inte oss. Utan det är en inbjudan förstås att se på oss själva och ge rum för Gud att beröra våra liv. Det är därför Jesus kallar lärjungarna som har lämnat sina hem, som har lämnat det de äger bakom sig för att följa honom under några år i fattigdom många gånger och en brist i det vardagliga. De vet inte var de ska lägga sig på kvällen och sova. De följer med honom och varje dag har de fått mat på bordet och äta. På olika sätt har det kommit dem till del. Och han vill uppmärksamma dem på, se nu vad Gud vill med era liv. De har fått ta emot och de har fått vara med och ge gåvor. Det är det den här änkan blir exemplet på när hon går fram och lägger sina kopparslantar. Hon som har brist, hon som bara har lite kvar, blir en person som är med och ger till dem som saknar. I det vardagliga framträder verkligen det heliga. Gud visar vem han är. Och han vill visa oss någonting i den här texten. Det väcker någonting hos Jesus när han ser kvinnan. Han har sett människor med gott om resurser. De har så det räcker för sina egna behov och de har gett mycket, står det, i den här kistan, tempelkistan. De har gett ansenliga mängder men samtidigt så har de fortfarande den egna tryggheten säkrad för morgondagen. De har kvar resurser på sina egna konton så att säga. De vet att de kommer ha så att det räcker till mat på bordet för morgondagen. De kommer inte sakna något imorgon när de vaknar. Men den här änkan själv i fattigdom, hon ger nu allt som hon har kvar efter att ha fyllt dagens behov. Hon har ätit sig mätt, tänker jag. Hon har fått det hon behöver för den här dagen och hon ger det sista hon har för att någon annan också i sin tur ska bli hjälpt. Och jag tänker, visst utmanar det oss alla. Jesus verkar säga att han vill att vi ska ta rygg på hennes exempel i det hon visar på. Och jag tänker att hon visar kanske lite olika saker för oss den här morgonen. Med handlingen säger hon i alla fall att hon litar på Gud. Hon förtröstar på Gud. Den här dagen, säger hon med sin handling, har Gud visat sin omsorg om mig. Jag har fått mat på bordet, jag lever. Så har det varit varje dag i mitt liv fram till den här punkten. Jag andas fortfarande. Vad som ligger framför det vet jag inte, men jag vet att Gud finns också där. Han kommer ta hand om mig och han kommer hjälpa mig med det jag behöver. Så nu delar jag det lilla jag har med de som inte har så det räcker till. Hon blir liksom det där exemplet på det som Paulus långt senare kommer skriva om. Att tomhänta kom vi till den här världen och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Hon verkar nöjd. Hon verkar omsätta det Jesus har undervisat om. Att söka först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få det där andra ni behöver. Gör er inte bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Hon har fått fatt på någonting av förtröstan och tillit. Trygg med Gud. Han bär allt. Och jag tror att det är det Jesus vill uppmärksamma på oss på. Och ställa en fråga in i ditt och mitt liv. Har du kommit till den platsen av trygghet och tillit att Gud bär hela ditt liv? Det som har varit hittills, det som är just nu och det som ligger framför dig. Hon blir ju en god förvaltare. De resurserna hon har, precis som de rika människorna i den här texten. Precis som du och jag. Vi har fått någonting och det har vi möjlighet att förvalta. Hon förvaltar det genom att börja delta i Guds generositet. Hon ger vidare så att andra blir hjälpta på samma sätt som hon har fått någonting som har hjälpt henne. Och här tror jag vi alla kan hitta oss själva. I den inbjudan att generositeten också är möjlig för ditt och mitt liv. Med det vi har av tid, av vilka vi är i våra förmågor och gåvor, i det vi har i våra jordiska tillgångar och resurser, så är vi inbjudna att delta, att ge Guds generositet vidare till nästa människa. Och jag tänker att det där med generositet har en förmåga att hjälpa oss med ett av mitt och många av oss stora bekymmer i livet. Det som har med oro att göra. Det öppnar liksom ett fönster in mot tillit och trygghet och förtröstan. Och lär oss och hjälper oss att agera och hantera den där oron vi kan vara bärare av. Där vi tänker att allt är kört när jag tittar på vad jag har i mina egna händer. Så vad tror du att Jesus vill säga just dig idag? När jag läser den här texten tillsammans med er så bränner den ju till. Och jag tror den kan väcka många olika tankar och känslor i våra liv. Och här, vad det har väckt i ditt liv den här morgonen, där kanske det finns någonting som Gud bjuder in dig till att möta honom med. Jag tror inte den här texten är så enkel att den målar upp ett ideal att vi alla ska bli fattiga. Att vi alla ska vara i brist och utan resurser. Men jag tror den ställer några viktiga frågor till oss om vad vi gör med de resurserna vi har fått. Fyller de bara våra egna behov eller blir vi indragna i att i glädje delta i Guds generositet? Oavsett plats i livet som du befinner dig på, om du upplever att du är på en plats av brist eller mycket resurser, så tror jag att Gud vill säga någonting till dig. Jag tänker att han kanske lyfter några saker som har med din bild av Gud att göra. Den bilden där du filtrerar din förståelse av livet genom, hur är Gud för dig? Ibland kan våra bilder av Gud vara falska. Gud som är missnöjd och ständigt besvikna guden som alltid vill någonting mer av oss. Väcker texten och läsningen just de känslorna hos dig, så tror jag att Gud vill bjuda in dig till att upptäcka att han är inte en krävande gud som alltid avkräver dig lite till och är missnöjd med det du hittills har deltagit i. Utan att den här texten är just en inbjudan till att se att du tillhör och tror på en Gud som är omfångsrikt generös mot dig. Som bär ditt liv, som gör att du har kunnat andas fram till den här dagen. Och även om du nu befinner dig i en tid av brist så är Gud kärleksfull. Han bär dig och han vill fortsätta vara generös mot dig. Och du får delta med det du har i dina händer till att vara generös mot nästa människa som behöver det. Hur värderar du det du har i dina händer? Tänker du att det är bara några korvören som inte har så mycket att bidra med? Med din tid, dina förmågor, dina resurser. Att det är så lite att det inte gör någon skillnad. Ja, men se i den här texten Jesu blick för änkan. Låt det vara hans blick för dig. Det du ger av dig själv, av din personlighet och din tid har en möjlighet att vara med att visa någonting av Guds generositet i den här världen. Det gör skillnad. Är du i ett läge av självupptagenhet att du kanske tänker att du klarar livet bra utan Gud? Gud vill visa att du lever gott idag för att han är generös mot dig. Och han bjuder in dig att delta i det liv som han har gett dig och ger det vidare till andra. Så låt inte all hans godhet bara stanna vid att möta dina egna behov. I det vardagliga framträder det heliga. Där du är idag får du närmare Gud när vi strax går in i nattvarden. Och när vi går in i nattvarden så får du och jag bära fram allt det vi är. Allt det som har väckts i våra liv. Gud bjuder in oss till att vara närvarande inför honom. Och han låter oss få bjuda in honom och ta emot honom i bröd och vin. Det du har med dig in i den stunden. Vad du har uppfattat att Gud vill säga till dig. Ta med det in i bönerna vi strax ber. Han har någonting för dig som är viktigare än brännoffer och alla andra offer du kan ha gjort i livet. Gåvorna du har gett, tiden du har, engagemangen du har gett, vad det än är. Han har gett allt av sitt liv till dig och öppnat sin famn så att du kan ta emot honom just där du behöver det. Så bjud in honom att möta din längtan när vi går in i nattvardens stund.